den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet. Hej!
Hej!
Kul att se dig.
Ännu ett avsnitt med dig och mig.
Ja.
Det kanske blir så att de här avsnitten kommer ta över hela podden till slut.
Ja, vi gillar ju att prata.
Ja, vi gillar ju att prata bara två. Mm. Men så här, jag har ju gått och blivit stage mom.
Mm. Big time.
Big time.
Till båda döttrarna.
Ja, precis. Celeste och jag var och filmade en reklamfilm i Köpenhamn för några veckor sedan. Det var ju en upplevelse, herregud. Vad märkligt det var att flyga i dessa tider. Jag kan återkomma till det.
Mm.
Och sen hela förra veckan så spelade Chloe in en reklamfilm. En väldigt stor reklamfilm.
Mm.
För ett väldigt stort märke.
Och väldigt hemligt, eller?
Och väldigt hemligt. Men det kommer snart komma ut.
Jag
men
vet.
Väldigt många stora svenska kända människor har gjort den här typen av reklam.
Mm. Och jag vet att hon har...
Något typ av fordon, kanske.
Mm, en av mina favoritskådisar.
Ja, ah, som spelar hennes morfar. Alltså allt det här kommer komma ut ganska snart. För det är ju så här, det är ju liksom, det ska vara en 5-6-årig flicka men som har en jättestor roll. Så att man ska liksom kunna leverera lite grann. Mm. Och Chloe har ju inte riktigt filmat så mycket så jag visste ju inte riktigt. Men det gick så bra. Mm. Kombination av att den här äldre skådespelaren som är med är ju ett fullblodsproffs och jättebra regi, jättebra team. Det var verkligen en upplevelse, det var så häftigt. Och det, när det kommer ut så kommer ni förstå. Det är stolt mamma som kommer ha min dotter i den här lilla filmen. Jag är på en väldigt bra plats ska jag tala om för dig.
Det är så, vad härligt.
Jag har en hjärna som jag kallar att den är lite komplicerad ibland. Bökig liksom. Ibland samlas det mycket saker där som jag måste dela med. Och så gör jag det och så går tankarna runt. Och en sån period har jag haft ganska länge nu. Det har varit typ 2 månader när jag liksom processat mycket, många olika saker.
Mm.
Och det har varit rörigt i mitt huvud utåt sett och jag menar, i podden och så här, det hörs inte och det märks säkert inte särskilt mycket om jag inte pratar om det. Men det har varit bökigt och förra veckan släppte det.
Vad var det som gjorde att det släppte?
Nej, men jag vet inte om det kanske var det här att mitt liv helt plötsligt, att det blev en break med den här inspelningen jag fick vara på med Chloe. Att det liksom, och sen är det ju så, när man är en ältare som jag är, så är det ju så att till slut så tar ju, alltså tiden läker ju alla sår. Mm. Oavsett vad fasiken har varit med om i livet, någonstans. Mm. Så läker tiden, och det gör det även med tankar.
Mm.
Så ju mer du har processat, så till slut så kommer du ut på andra sidan och har någon typ av idé om hur du ska tänka på de här grejerna för att det inte ska bli för jobbigt, liksom.
Mm.
Så jag tror att jag någonstans kom ut där på andra sidan med just det här sjoket av mitt liv med min hjärna.
Åh, gud vad skönt att höra.
Ja, faktiskt.
Jag är ju...
Hur mår du?
Nej, men jag mår bra.
Ja.
Jag mår okej. Okay. Jag är väl lite där du har varit i de 2 månaderna.
Mm, okej. Okay.
I min torktumlare som jag kallar min hjärna.
Ja.
Den är också lite bökig av förklarliga skäl. Men sen så är jag nog i en period i livet... Eller en period just nu där det är saker som håller på att falla på plats.
Mm.
Renoveringen är klar och nu är det liksom... Ja, men lite
det är väl lite på det privata planet?
Ja, väldigt mycket på det privata planet och upplägg med familjeupplägg och hela den biten.
Pusslet som ska lösas.
Alltså, jag hade ju bestämt mig för att det här med bonusfamilj inte är någonting för mig.
Mm-hmm.
Och sen så träffar man kärleken och sen så tycker man att bonusfamiljen är en toppenidé.
Uh-huh.
Och det är en toppenidé.
Uh-huh.
Vi har ju det superbra och men det har ju varit, i och med att det är andra parter inblandade, så måste man ju landa i hur allting ska funka.
Mm.
Och alla har ju sina liv att ta hänsyn till. Och sen måste man ta hänsyn till barnen som är olika. Och det är så himla mycket.
Ja, då måste man ju ta mest hänsyn till.
Det är de som går först. Men för att de ska må bra så behöver de föräldrar som också mår bra.
Mm.
Och då ska man försöka se till allas behov och så att alla ska må så bra som möjligt.
Mm.
Men jag mår bra i liksom alla delar i livet.
Kan du vakna upp på morgonen och känner... Nu kör vi.
Nej. Det gör jag inte just nu.
Gör du inte?
Nej. Just nu så känner jag att nu tar jag mig igenom en period som måste tas igenom för att alldeles strax komma ut på andra sidan och köra.
Ja, men jag vill gör också recappa lite om så här, vad som händer i mitt liv.
Ja.
Jag vill prata lite mer om mig, Anna. Jag känner mig färdig.
Go. Vet du vad jag känner, Claudia? Nej. Jag känner att jag vill att du ska prata om dig för att jag orkar inte prata så mycket om mig just nu.
Nej, okej. Okay. Då blir din...
Scenen är din, hjärtat.
Nej, men jag tänker så, jag kan göra tillbaka kaka och fråga dig lite frågor. Jag har nämligen upptäckt ny musik.
Mm-hmm.
Och det är väldigt härligt tycker jag, när man som småbarnsmamma, ni som vet, ni vet.
Mm.
Man har, det är så här, man lyssnar mycket på, jag lyssnar mycket på, vad heter de, med olika färger på håret till exempel. Dolly Style. Det är inte det jag har upptäckt, men det är det mina barn har upptäckt. Så det blir mycket så här, så fort vi åker bilen tillsammans vill ju de lyssna på något. Jag vill alltid göra dem glada.
Mm.
Nu har vi hittat en musik som vi alla tycker om.
Mm.
Billie Eilish.
Ja, Billie Eilish är bra.
Och herregud så bra. Mm. Jag vill tipsa om flera saker. Lyssna på hennes musik. Alltså vilken otroligt mogen... Också kanske, det har nog inte varit helt lätt alltid, känner man.
Du vet att hon har producerat mycket av musiken i början hemma i sitt sovrum med sin bror.
Nej, men det gör de ju fortfarande. Se dokumentären, säger jag.
Ja.
Det finns en dokumentär nu på Apple Plus.
Mm.
Jag var tvungen att köpa Apple Plus för att se den här dokumentären. Men det var det värt, det kostar 49 månader, 59 och så här. Alltså fy fan, vilken bra dokumentär. Nej, men alltså hela den skivan med de här hitsen. Bad Guy och dem, har ju alltså gjorts hemma i hennes brorsas sovrum i deras så här ganska lilla hus någonstans i Los Angeles.
Mm.
Och de bor ju verkligen så här som en vanlig Los Angeles-familj bor. Litet, liten trädgård, det är någon liten porch och det är liksom väldigt mycket saker hemma. Cluttered. Liksom.
Väldigt amerikanskt.
Väldigt amerikanskt. Mm. Mamman är ju någon... Billie Eilish mamma var ju någon sån här gammal, ska jag inte säga, hon är inte så gammal, men hon var med i någon tv-serie för länge sedan. Hon är lite så här, hon är ingen A-skådis i LA liksom.
Nej.
Utan hon är, man känner igen henne lite grann men ändå inte. Men du vet,
nu är hon mest Billie Eilish mamma.
Nu är hon Billie Eilish mamma och jag tror väl även att hon är manager, tror jag. De reser i alla fall med henne överallt.
Mm.
Väldigt bra dokumentär, också lite jobbig för man ser att hon Billie. Mår kanske inte helt.
Jag har lyssnat 100. På, det kan väl vara mitt tips där, eftersom jag tittar inte så mycket på tv.
Nej.
Jag lyssnar ju på saker när jag är ute och går och så, för jag vill alltid vara i rörelse. Men P3-dokumentär om Billie Eilish.
Jaha, den har jag missat.
Musikdokumentär. P3-musikdokumentär om Billie Eilish.
Bra. Jag har lyssnat på några av dem. Ja, det ska jag göra.
Mm.
Så se dokumentären om Billie Eilish, lyssna på dokumentären om Billie Eilish. Lite tips. Mm. Och sen började jag se en serie igår. Jag frågade mina följare på Instagram. För att jag kommer ju vara väldigt mycket gräsänka. Jag skrev gräsänkling på min Instagram igår. Googlade i samma sekund, insåg att då är man en man.
Ja, exakt.
Ja. Men änka låter så himla tragiskt. Änkling låter lite gulligare på något sätt.
Ja, kanske inte. Man kan vara icke-binär.
Jag tror det. I det här fallet så måste jag nog vara det.
Ja.
Jag tycker gräsänka låter bättre. Ja. Eller gräsänkling låter bättre. Hur som helst. Min man kommer ju jobba ganska mycket i Göteborg. Nej, men han kommer vara borta mycket på kvällarna. Och då har jag som är lite sådär, lite av en OCD-människa, att jag måste ju ha nästan som ett schema på kvällen. Jag kan inte bara liksom glida runt.
Får du ångest då? Blir du stressad?
Ja, då blir jag nog lite stressad. Ångest vet jag inte om jag kan säga att jag får. Men jag blir rastlös i lugnet. Liksom.
Ja, du känner dig vilse.
Jag måste schemalägga mitt lugn.
Mm.
Men det är jag fine med. Jag tycker det är en okej vana. För att det gör också att jag är ganska effektiv.
Mm.
Jag håller det fint hemma, vilket är väldigt viktigt för mig. Min personlighetstyp passar bäst i ett ordnat hem.
I feel you, sister.
Yes. Och jag vill hinna jobba undan lite för att när man är ensam så är det så här, från hämtning till... barnen lägger sig så är det ju full fokus på barnen, så det blir inte det att man kan sitta och jobba lite extra någon timme och så.
Mm.
Så att, men då tänkte jag igår så här, nej men nu måste jag få in en rutin här nu när Manuel börjar vara borta, att jag måste bara titta på någonting eller lyssna på någonting en timme varje kväll innan läggning, innan min läggning. För att annars så sitter jag och jobbar in till liksom, jag stänger datorn, går och borstar tänderna och går och lägger mig.
Mm.
Jag har inget problem med det när det kommer till sömnen. Men jag känner kanske för min återhämtnings skull att det kan vara lite bra att bara koppla bort. Då ställde jag frågan på Instagram vad jag ska kolla på och då fick jag massa bra svar. Men jag fick många som tipsade om snöänglar på SVT.
Mm.
Och herregud vad bra.
Vad är det för någon?
Ja, men det är en tv-serie som börjar med att ett liksom 5 veckors barn försvinner.
Nej, sånt kan jag inte se. Nu får sluta prata om det här. Jag orkar inte. Jag är så skör just
nu. Det var inte den veckan. Nej. Det är inte så tragiskt som det låter. Det är ju jättetragiskt. Men hur som helst. Jag kan, om man inte tycker att det är så jobbigt så att man inte kan se det, så kan jag verkligen rekommendera Snöänglar. En fruktansvärt välspelad, välproducerad, välregisserad svensk tv-serie. Nu har jag som sagt bara sett första delen, men de är en timme långa, så det är ändå ganska mycket, man får ut ganska mycket.
Och när vi ändå är inne på temat svenska välproducerade serier, Snabba Cash.
Ja, den har jag inte sett.
Oj, 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 vad du har.
Ja.
Jag är helt besatt av den här serien och jag såg till och med om vissa avsnitt två gånger. För att jag kollade.
Vad är det som tilltalar dig så mycket?
Jag är ju lite fascinerad av det här. Den undre världen, gängkriminaliteten. Jag har ju velat skriva om det. Jag har en gammal kollega som jobbade på nyheterna när jag var på Nöjet, på Expressen. Mm. Diamant heter han, världens finaste namn. Mm. Han har skrivit en bok om konflikten mellan Tjottas och Dödspatrullen.
Jag inte är bevandrad i.
Tjottas, rapparen Yasin, är ju kopplad till Tjottas.
Mm-hmm.
Han kopplas ju till Tjottas och de har en konflikt med Dödspatrullen. Jag har ju lyssnat på tal om P3 dokumentär och alla dokumentärer.
Dödspatrullen låter ju inte som det låter ju inte som ett tryggt gäng.
Nej, men det är olika områden i Stockholm. Det är gängskjutningar och alltså det är ju värsta konflikterna som pågår nu och nu går också på tal om saker man kan titta på TV på gränsen med Peter Jihde.
Ja, vad är det för något?
Han undersöker olika liksom teman. Han har ett program om just gängkriminaliteten där han är nere i Malmö och pratar med 15-åringar som går i skottsäker väst där nere. Som är rädda för sitt liv. Alltså det är ju, de rekryterar ju de yngsta, de rekryterar i 10, 11, 12 år. Herregud. I utsatta områden. Sen så har han ett program om prostitution.
Och där han, är det på gränsen, är det att, det är, att man inte riktigt vet om det är...
Nej, men precis, att det är svåra frågor liksom. Det började i USA, han var i USA en säsong, nu är han i Sverige. Och så pratar de med den här...
på gränsen jag ska se sen, alltså efter
snöringen. Ja, du verkligen, och då så åker Peter Jihde runt med Simon Häggström, han den här polisen. Som är lika gammal som mig.
Ja, just det.
Och som vi så gärna vill ha hit till livshjulet, tycker jag.
Ja.
Jag vet inte om vi hamnade i det här. Men min fascination för Snabba Cash.
Ja, du är fascinerad av det och jag tipsar om det. Jag sitter här, det är någon slags tips.
Ja, men exakt. Men just Snabba Cash och den undre världen. Och då är det väldigt många som... för den är ju baserad på Jens Lapidus bok.
Då måste jag fråga så här. Du säger att du är intresserad av att skriva om det. Och så här. Skulle du vara rädd? Alltså, eller det, jag vet inte, jag kan bara känna så här att människor i den världen känns ju som att de kan vara ganska oberäkneliga. För det är ju inte som i den vanliga världen, i den världen. Alltså att skjuta någon kanske inte är, det är inte lika konstigt som om jag helt plötsligt skulle få för mig att skjuta någon. Alltså förstår du vad jag menar?
Nej,
det är ju alltså lite mer vardag för vissa. Att så här, vapen, alltså hela den grejen är ju mer vardag.
Lyssna på P3 minidokumentär om gängen.
Ja.
Gängvåldet och den organiserade.
Men skulle du inte känna så här, jag vet inte. Jag
jo, det är klart, alltså det är inte så.
Jag skulle inte vara helt lugn om du bara, nu ska ni träffa det här gänget.
Nej, framförallt är det väl för att jag är mamma nu och liksom inte vill utsätta mig. Men
jag tänker om du får fram en information som de inte vill ska komma ut, eller om du vinklar det på ett sätt som inte de...
Alltså för mig är det nog mer att, precis som Peter Jihde faktiskt gör i På gränsen, att inte bara spegla gängkriminaliteten från ett håll.
Nej.
Och hur problematiskt det är för samhället. Utan att skildra det från deras håll.
Mm.
Varför man hamnar i det, hur vi kan, det är ju en superviktig fråga, hur vi kan liksom jobba förebyggande.
Alltså jag såg ju mycket när vi gjorde ju en film 2017, hade en premiär som hette Den enda vägen. Som handlar om två bröder i Malmö som blir beskjutna av en rasist. Alltså det är baserat på den verkliga händelsen, det som hände 2010 i Malmö när det var en vit man som gick och sköt folk som hade utländskt utseende. Då filmade vi ju mycket av det i Lindängen som är då det finns ju inte riktigt förorter i Malmö, men det vi här i Stockholm kallar en förort kanske då. Alltså Malmö är så litet så det är...
Ja, Rosengård som är ett utsatt område ligger ju mitt i Malmö.
Ja, precis. Mm. Att man, det, men det är ändå så här, det är ett eget litet område kan man ju säga utanför. Mm. Det är inte city liksom. Och där fanns det ju absolut ingenting för ungdomar att göra. Det fanns ju ingen fritidsgård, det fanns inga, liksom, inga aktiviteter, inga... Och det de gjorde, alltså det man såg mycket var ju deala, de dealade droger liksom. Och det är klart att man fattar, det är ju ingenting man går och köper själv och bara säljer, utan det är ju någonting som kommer från en stor organisation såklart.
Ja, och som kommer från början från utlandet.
Ja, ja, precis.
Men det är också så att bor du i en familj där det kanske inte ens finns pengar till mat och kläder. Barn är ju väldigt lojala sina föräldrar också. Man ser att man bor med en ensamstående förälder och man ser att den föräldern går på knä. Nej, om man vill hjälpa. Mm. Nej, men precis. Och man får med sig den kulturen.
Man kan ha småsyskon som man måste provida.
Ja, och du växer upp liksom med det så tillgängligt.
Mm. Nej, jag är inte dömande i det där alls. Tvärtom. Mm. Jag har nästan full förståelse för allt det där. Men det jag menar är bara att det finns ju också ganska onda krafter högt upp i de där nätverken som inte har så mycket medkänsla kanske.
Ja, och framförallt är det väl för att du har drillats i den världen. Mm. Säg att du är 10 år när du blir headhuntad till ett kriminellt nätverk. Mm. Du får börja jobba liksom... Ja, men du vet, kanske som spanare när man säljer droger. Eller, du vet, utföra enkla uppgifter.
Ja,
och sen växer du upp när du är att göra kriminell karriär. Mm. Det är ju, många vill ju göra en kriminell karriär.
Det är ju en egen arbetsförmedling, för de har inte tillgång till någon annan.
Nej, och det finns några få som lyckas och de tittar man på. Mm. När du är liksom 25 i en sån här gruppering så anses du vara ganska gammal. Mm. Det är ju de här gängledarna, de är i 20-årsåldern. Mm. Det är ju för mig, alltså de är ju juridiskt sett inte barn, men för mig barn.
De hade kunnat vara din barn.
Ja, men exakt.
De hade kunnat vara mitt barn.
Ja, och då blir man ju så här, nu har ju vi barn, både du och jag. Och så tänker man ju, jag har en son och en dotter. Och liksom när man pratar om det här att ja, det är så viktigt för barn att de får med sig. Vi pratade ju faktiskt med Jan Emanuel som gästade oss förra veckan. Mm. Vi pratade med honom om det här med moral och att ge barnuppfostran och moral. Och att ja, men det är så viktigt att jobba förebyggande. Mm. Och ja, jag vet inte, alltså så här, jag har så mycket att säga om det här. Mm. Men det fascinerar mig i alla fall. Och hade jag haft möjlighet och tid, framförallt, hade det varit ett ämne jag hade tagit mig an. Mm.
Har du några så saker som du i ditt föräldraskap känner så här, det här är det viktigaste jag vill skicka med mina barn? Liksom?
Ja.
Vad är det?
Det viktigaste jag vill skicka med mina barn, det är att de framför allt aldrig ska basera sitt värde på prestation. Mm. Vilket är ganska svårt att skicka med dem, för det är ofta man säger så utan att tänka på det. Att så här, men vad, som min dotter har börjat cykla nu. Hon är väldigt så här, hon vill helst cykla, åka skateboard, snowboard, skidor, hon är 3 liksom. Så här, men vad duktig du är, istället för vad kul du har. Men det är, man har så nära till det här, vad bra du går med cykel, vad duktig du är och vilken stor tjej. Alltså, så här.
Det måste man väl kunna få säga. Det handlar väl om att man, att det inte blir problem om de inte är det.
Nej.
Eller
nej,
att de
precis
får kärlek även när de misslyckas. Liksom.
Ja, absolut.
För
och sen så ibland
tycker jag bakbinda sig när det kommer till att berömma sina barn.
Nej.
Eller förstår du, ibland
nej,
kan man också dra det där för långt så att det blir liksom, det blir så
det
neutralt
det.
Så att man,
ja, jag
och jag får inte säga att mitt barn är söt, det är klart man ska säga att mitt barn är söt.
Ja.
Men det säger man ju oavsett om hon ser, liksom, inte har borstat håret på en vecka eller om hon har 2 tofsar och fin fläta. Liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, fast det är ju närmare när barnet har gjort någonting, satt upp en tofs. Åh, vad fin du blev i den tofsen. Eller som nu har jag köpt nya mössor till barnen. Åh, vilka fina barn jag har. Alltså så här, de är väl fina utan de mössorna också. Men jag fattar vad du menar. Det får inte gå till överdrift. Men jag tycker det är en svår balansgång. Men det vill jag skicka med i alla fall. Mm. Att de ska inte basera sitt värde på prestation. Och sen så är jag väldigt noga med att har man bråkat. Mm. Det är klart man kan bli arg på sina barn och man kan bråka med sina barn, men det absolut viktigaste är att hämta hem det och inte lägga över skulden och skammen på barnen. Mm. Det är jag supernoga med. Alltså nästan lite överdriven kanske.
Mm. Hur kan det visa sig då?
Nej, men om vi har haft en konflikt, att jag alltid är väldigt så här, nu blir mamma arg för att jag är väldigt så här, förklarar alltid i alla lägen varför jag blev arg. Mm. Och jag är så mån om att de inte ska gå med den skulden och bära. Jag kan känna själv att jag har gått och burit på skuld och skam väldigt mycket som inte har varit min att bära.
Mm. Hemifrån eller senare i livet?
Ja, men både och. Ja. Och det handlar ju inte om att någon medvetet har varit elak.
Nej, nej.
Och verkligen inte hemifrån, utan det är samma, man brister ju som förälder.
Ja.
Det gör man ju, det har ju ens egna föräldrar gjort och det gör man ju själv.
Och man är så känslig som barn, alltså man är så, vad heter det, taktil. Alltså
man, ja, men ju, exakt, man är verkligen inkännande.
Mottaglig och inkännande.
Ja, nu känner jag ju att, alltså barn är ju också olika och jag har ju två barn som ja, men verkligen spelar ut sina register, de testar mig. Mm. Och det är klart man måste få uppfostra sina barn.
Men man måste ju sätta, alltså man måste ju sätta ramar och gränser.
Ja, men
tror jag på alla fall.
Ja, det tror jag också på. Eller så är det ju liksom. Ja. All forskning visar ju på det. Mm. Barn blir trygga av gränser. Och olika barn och behöver olika gränser och rutiner. Mm. Men det är väl de två grejerna.
Mm.
Att aldrig lägga över den skulden och skammen på barnen. Och att baserar deras värde på varande istället för vad de gör.
Mm.
Vad har du då?
Men jag har ju så här, jag vill ju att mina barn alltid ska vara trygga. Alltså det är liksom, alltså jag håller ju med om båda de grejerna du säger såklart.
Mm. Det är ganska självklara grejer.
Ja, men det är det ju, men det är också intressant och så här, för att alla har ju ändå olika saker som poppar upp i huvudet när man tänker på vad det är som är viktigast. Mm. Och för mig är det absolut viktigast att de alltid känner sig trygga, alltså att bygga en trygghet i dem själva som inte är liksom beroende av någonting annat. Alltså i allt ifrån att jag har ju nästan som mål det här med att vi reser runt och bor på olika platser, det är nästan som även en del av den strategin att jag vill göra dem trygga i sig själva. Det ska inte spela någon roll om vi är i Sverige eller i ett annat land eller bor i vår lägenhet eller hyr ett hus någonstans eller du vet.
Har du stött på kritik för det för att du liksom rycker upp barnen?
Ja, jättemycket.
Mm.
Hur ska det bli för dem? Ja, passa på nu innan de börjar skolan för sen blir det svårt.
Mm.
Många som liksom vill tala om hur svårt det kommer bli.
Mm.
Och jag menar, jag känner en av mina bästa vänner i LA. Han är, ja, nu är han ju över 50, men han är liksom ambassadbarn, han har ju flyttat runt hela sitt liv.
Mm.
Och vi har pratat jättemycket om det där, just därför att jag, när vi bodde i USA, fick så mycket meddelanden på Instagram eller på bloggen och många diskussioner sådär, att ja, men just det där, passa på nu för sen blir det svårt, eller hur tänker ni kring det här med att barnen inte får. Och han, såklart, alla är ju individer och alla är olika, men han har ju aldrig varit illa av det. Han känns ju som en otroligt så här, fri människa, fri själ. Jag har ju sett på hans barn hur han uppfostrar dem, för att det här är den pappa som jag tror jag nämnt honom förut, som jag alltid hängde med på lekplatsen där. Så vi hängde ju typ varje dag i två års tid. Han med sina två söner och jag med mina tjejer. Jag tror ju att det skapar en trygghet liksom. Men sen så tror jag ju också att du kan ju få ett barn som är mycket känsligare och som inte passar i det.
Exakt.
Men än så länge har ju det verkligen funkat för oss. Och jag kunde ju se det förra veckan när Chloe då var på den här inspelningen till exempel. Hur otroligt, så här, hur otroligt trygg hon är. Att hon kan gå in liksom på, nu vill jag Chloe på set. Liksom. Hon, så här, hon travar in där. Hon står inte och tittar bak mot mig. Eller, hon vet att jag är där.
Mm.
Och det är väl det någonstans. Jag vill att mina barn alltid ska veta att jag är där.
Mm.
Alltså oavsett om de befar, jag är där.
Du har deras rygg.
Jag har deras rygg. Jag vill verkligen att de ska känna det. Och det kopplat till att jag är väldigt noga med att lyssna när de pratar.
Mm.
Alltså jag är nästan överkänslig när jag ser föräldrar som står och tittar på sina telefoner. Sen kanske de tittar på något viktigt. Men jag tror att det är så jäkla viktigt att barn får känna sig lyssnade på. För att jag tror ju att de där viktiga grejerna som vi som föräldrar faktiskt vill höra. Om det har hänt någonting på skolan, det är någon som är dum, det är någon som... De kommer ju inte direkt i ett samtal med ett barn. Oftast.
Nej, det leder vidare.
Det leder vidare. Och då tror jag att liksom Och jag ser situationer där jag gör det där felet också. Liksom jag sitter i soffan, jag tycker de sitter och kollar på någon film. Jag sätter mig bredvid med datorn, kanske jobbar lite. Men det är där som de där samtalen kan krypa fram. Det är ju inte vid middagsbordet man säger, berätta nu. Har det hänt någonting i skolan som man behöver veta? För då blir barn ofta, av min erfarenhet, lite mer ställda. Eller då berättar de mer om så här, men vi pysslade. Eller vi... Men de där känslogrejerna, det är ofta så där som ligger och pyr.
Och sen upplever jag också att när man sitter, även om man sitter och tittar på tv tillsammans, så är det skillnad för barnen om man sitter bara tyst och tittar på tv med dem, än om man sitter och tittar på sin telefon.
Du kan, verkligen, förlåt.
Jag skrev ett reportage om anknytning till Expressens söndagsbilaga, det är ett par år sedan nu, och pratade med en psykolog då. Man gör en sån här kompletterings liksom, intervju med en psykolog som sa det att den första anknytningen sätts ju från barnet föds tills det är 1,5. Sen, det är där hela grunden sätts. För om du blir tryggt anknuten, otrygg, ambivalent, det finns ju anknytningsteorin då, som jag har varit väldigt intresserad av. Och hon såg ett jättestort problem med mobiltelefoner för att när man till exempel kör sitt barn i vagnen, då ska man ju ha ögonkontakt. Barnet ligger och tittar och söker förälderns blick. Går man bara och tittar i en telefon så uppmärksammar du inte barnet och barnet får inte den kontakten.
Nej.
Jag ser ju, det är bara att kolla i humlan när man står och gungar sitt barn. Och folk står liksom och tittar på sin mobil och gungar barnet. Och man bara säger, mamma, pappa! Och det felet har jag gjort.
Det har alla gjort. Det gör man.
Ja, men jag är väldigt noga med det. Ja, men det man får lite så här, mitt barn, jag kan inte göra någonting åt mitt barns anknytning, grundanknytning nu.
Nej.
För det är kört nu.
Men sen finns det ju barn som växer upp i princip liggandes i garderober som blir okej för att de får hjälp och de får, du vet, träffar andra bra människor i sitt liv sen. Och
ja, men precis. Men jag tror att man ifrågasätter, vår generation som får barn nu ifrågasätter nog sitt föräldraskap mycket mer än vad kanske våra föräldrar gjorde.
Det är ju bara kolla på säkerhet. Gud, jag tänker på när vi bilade till Italien så här på autobahn när man får köra 200 km i timmen eller något sånt där. Där låg man ju utan bälte i liksom.
Baksätet,
jag sov och du vet, lyssna på den musik och
visst.
Alltså det var, jag har liksom inget, jag ska inte säga att jag mina föräldrar aldrig gjorde något som jag tyckte var kul, men det var ju så här, mycket var ju att man var med.
Ja.
Men att jag kan se, det går ju inte en helg utan att vi gör någonting för barnens skull. Sen är det så här, det är då jag också har roligt.
Det går inte en dag utan att jag gör någonting för barnens skull.
Nej, men jag har ju alltid något så här, men idag ska vi till exempel baka när barnen går på förskolan. Jag har alltid så här grejer. Alltså, det gjorde man ju säkert, men det känns ju verkligen som att vi idag bygger vårt föräldraskap på ett helt annat sätt och medvetet. På ett sätt som är bra, men som såklart också är lite stressande för många, tror jag.
Jag känner mig ganska stressad. Jag känner mig ganska stressad för att leva upp till den här bilden av hur en bra mamma ska vara.
Ja, men kan inte du vara bra mamma på ditt sätt då?
Jo, och så här, det som jag vilar i, det är ju att jag har en bra relation med mina barn. Att liksom de är väldigt tillgivna, kramar, och de har också blivit äldre. Jag har ju lite yngre barn än dig, så att de är ju 3 och snart 5 nu. Så att nu börjar ju relationen se lite annorlunda ut. Det har ju gått från att bara vara omhändertagande och till att nu ha en relation på något sätt. Som igår hämtade jag från förskolan. Då hämtade jag 45 minuter tidigare än vad jag skulle. Och sen så busade vi lite och gick och köpte en glass trots att det var tisdag. Och sen så gick vi till parken. Och
busar ofta. Och det kommer till sånt.
Ja, jag är ju inte så busig, så att jag känner mig väldigt busig. En pigelin är det busigaste jag kan hitta på en tisdag.
Du ska nog busa till dig lite grann.
Ja, men exakt. Jag tänkte på det. Kommer du ihåg när vi pratade med Per Holknekt om att äta köttbullar och delikatobollar? Ja, men och du vet, skvätta ut allt badvatten. Så jag bara,
Per berättade ju att han gärna ger sin dotter glass till förrätt typ. Och sen så äter man köttbullarna till efterrätt. Man kastar om det. Man gör som man vill.
Ja,
det var
exakt.
Lite hans devis ju.
Ja, men exakt. Jag skulle vilja att vi bjuder in mamman till hans dotter här, så får hon ge sin bild.
Ja, precis. Men just när det kommer till mat, där är jag faktiskt noga med att barnet ska få i sig. Där kan jag känna lite stress. Jag ska inte säga att den tar över mitt liv på något sätt. Men Jag kan ju känna lite stress kring maten.
Ja, maten är väl det som jag stressar minst över mina barn, ska jag säga.
Hur kommer det sig då?
För att det är en klok sak som min mamma sa. Min mamma var väldigt petig i maten. Och hon blev itvingad mat. Och det är liksom, har traumatiserat henne. Jag har alltid ätit väldigt bra. Förutom under några år då när jag åt väldigt dåligt. Men när jag var liten. Men mina barn, jag har aldrig hetsat kring maten.
Nej.
Dels så har de alltid ätit bra. Men just så här, de behöver inte äta upp. De behöver liksom inte äta någon viss speciell grej till frukost. Eller
men
så här,
om
bara
de
för
inte
att
vill
nyttigt.
Ha det som serveras, gör du något annat till dem då?
Oftast så äter ju inte vi samma sak.
Nej.
För att de äter mat vid 5. Och sen så äter jag och David lite senare.
Okej.
För att vi ska sitta i lugn och ro och äta. Jag sitter ju med dem när de äter och så. Men då kanske jag tar så här ett mellanmål eller typ en kopp te eller vad som helst. Men de äter mycket liksom. De gillar blodpudding och köttbullar och korv. Och, ja, de äter lax och sånt också. Men jag hetsar inte så mycket kring det.
Nej.
För att jag tänker att inga barn svälter ihjäl. Och jag själv har ätit ganska mycket. Fiskbullar och kräm och mjölk och pannpizza och grejer.
Kräm och mjölk, det var länge sedan.
Och det, jag har ändå så här, ja, men det har ändå det har blivit människa av mig också.
Ja.
Du bara, nja.
Jo, nej, jag har det verkligen blivit. Nej,
men det är, man har ju olika saker som man hetsar
över. Jag ska inte säga att jag hetsar, för det gör jag verkligen inte. Men för mig är det verkligen så här, trygghet och att lyssna på sina barn. Att barnen känner att jag kan liksom... För att jag tror att du gör dig själv en sån jävla otjänst om du... men att barnen någonstans, för det blir så här, för många gånger man söker någons blick och den tittar ner i en telefon eller inte lyssnar eller tittar någon annanstans, då är det någonting som trubbas av, tror jag.
Ja.
Och till slut så bara ändrar barnet sitt beteende.
Men det gäller ju också när barn är utagerande och liksom skriker och gapar sig till saker. Får man det man skriker och gapar efter, då fortsätter man ju.
Ja, men,
så
gud,
it goes both ways.
Ja, absolut. Och så är man ju själv också.
Ja, gud ja.
Nu är man ju inte så länge som tur är, men alltså i relationer som man hade typ 20-årsåldern och alltså när man verkligen testade sina partners med liksom, kan jag manipulera här? Man tyckte alltid att man var lite, jag kanske, tyckte alltid att jag var lite smartare än dina killar och så här, jag ska vinna det här bråket. Det var väldigt viktigt för mig.
Att, och vinna?
Här, ja, men liksom att vinna bråket, att känna att jag gick som en segrare ur. Vad det kommer ifrån, no idea. Jag har inte kommit dit än i min forskning på min bökiga hjärna än. Men...
Fast det är ju ofta så att många går in för att vinna.
Ja, men idag gör jag verkligen inte det.
Nej.
Gör du det?
Nej. Jag vill faktiskt, och det har jag också som konkreta situationer och bevis i min nuvarande relation. Det handlar inte om att vinna. Det handlar om att försöka mötas och förstå varandra.
Precis.
Sen bråkar vi inte så mycket och det blir aldrig några uppslitande bråk.
Nej.
Jag kan säga att jag har aldrig levt i en så sund relation som jag lever i nu. Och jag är så otroligt tacksam för det. Men det handlar ju också om mitt eget beteende.
Ja,
och en förmåga att hugga upp med en person som jag ser är sund och som passar mig. Och jag måste säga, för vi behöver runda av här nu.
Ja.
Jag måste bara också passa...
Vadå? Får inte jag prata med henne?
Nej,
vi kan spela. Sticka, herregud.
Ja, jag vet. Ja. Men jag kan ju passa på att säga till dig och till alla lyssnare att jag har varit lite splittrad idag, känner jag.
Jag tror att jag inte har märkt mer än att jag har pratat mer än vad du har pratat.
Nej, vilket jag uppskattar. Men ibland är livet sådär.
Ibland är livet så.
Och det är det som är så härligt med de här bonusavsnitten, att jag känner ju för sig en press på att leverera. För att jag alltid har gjort poddar där det inte är mig man ska lyssna på. Nu är det mig man ska lyssna på. Idag mest dig.
Håll till goda, hörni. Man vet aldrig när jag pratar så mycket nästa gång.
Nej, exakt. Men då blir det så här att gud vad jag har splittrad. Och det är så många poddgäster som har sagt så till mig.
Ja, men du är bara splittrad i ditt huvud.
Ja, jag vet. Men det är så
inte,
många...
inte det som kommer ut inte splittrat.
Nej, men så är det kanske. Men det är så spännande.
Vi har bara hoppat mellan gängkriminalitet...
Barnuppfostran, föräldraskap,
tv-serier, poddar.
Ja, och så här.
Det är precis så här ett samtal mellan oss är.
Ja.
Och det är ju det vi vill göra med de här bonusavsnitten.
Exakt, och vi planerar ju verkligen att...
Vi skulle prata karriär.
Ja, exakt, det får komma en annan dag.
Vi har
fått in en... en fråga om att vi ska berätta lite mer om vad vi har gjort tidigare och våra karriärer.
Det ser jag så mycket fram emot.
Mina alltså skvallerkärringår på Hänt Extra.
Ja, det ser jag fram emot. Jag tycker att du måste också bjuda på något saftigt skvaller. Kan du inte bjuda på något saftigt skvaller så här, som du fick veta långt för alla andra? Som nu inte är hemligt, men som du...
Ja, men det, jag ska rota i arkivet.
Järnbanken.
Ja, exakt. Det ska jag göra.
Och jag får nog börja skriva en lista. För att jag tror att det är... Nu är jag ju 43. Så nu, eller snart, nej, jag är inte det. Gud, jag är 42. Så länge till. Några månader. Nej, men så här, jag har ju hunnit göra... Jag har gjort så fruktansvärt många olika saker. Så jag måste nästan skriva en lista, tror jag, till nästa gång. Ja. Från varit så här, garderobiär, servitris, ägt ett café. Jag menar, du vet...
Just det, för det skrev våran lyssnare som har följt dig länge om att hon vill att du berättar om när du startade ett café.
Ja, jag har ju startat två.
Är det sant?
Vilket pratade hon om? I Järvsö?
I Järvsö. Mm. Men då kan vi väl göra så att vi lovar er
nästa bonusavsnitt
som kommer en tisdag framöver. Men inte allt för långt. Vi vågar liksom inte lova vilken tisdag.
Nej, men just därför, in och prenumerera.
Ja.
Det är inte svårare än att man trycker på en knapp. Och sen kan det också vara jättebra att... ge oss ett jättebra betyg.
Ja, det vill
man
ju ha.
Podcaster i alla fall. Då kan man ge 5 stjärnor. Det är jätteenkelt. Man bara trycker på den sista stjärnan. Då blir det 5.
Ja, det är perfekt. Längst till höger. Nej, men och sen så in och följ oss på Livshjulet med Anna och Claudia. Mm. På vårat feta konto där inne med 315.
Du, 315 idag. Följer. Nu får vi se. Nästa gång.
Exakt. Mm. Då är det 315 000.
Precis. Då är
Nej, men vi vill ju verkligen få igång det. Och vi
har full förståelse för att det inte kommer igång så fort. För att vi måste ju också leverera där.
Och vi har ju faktiskt massa idéer om hur vi kan leverera där. Det är bara det att Claudia har varit stage mom. Och jag
så
har varit...
att vara stage mom.
Exakt. Och jag har varit nedgrottad i lite annan skit.
Ja. Och du har skiten och jag har varit på framsidan, kan man säga.
Ja, verkligen. Ja. På solsidan, bokstavligt.
Det kan vända när som helst.
Ja, det kan
det. Det är så spännande med livet.
Men
den här resan.
Då har jag din rygg.
Ja, och då har jag din. Woho! Jag har din nu då.
Ja, tack. Puss och kram. Så på torsdag kommer ju ett ordinarie avsnitt.
Med en väldigt spännande gäst.
Om det är. Puss och kram på er.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där, för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.